Det är inte ovanligt att människor idag känner sig lite uppgivna och trötta. När man tänker på all den information, all den reklam som väller över oss. En del sätter en liten skylt på sin brevlåda, ingen reklam, tack. Eller på alla de dåliga nyheter som väller över oss. Olyckor, krig, konflikter, människor och folkslag emellan. Tsunamin, stormar, översvämningar, allt möjligt av negativa nyheter. Det finns för mycket av allting, och tänk bara på alla val vi måste göra som människor idag. Gå bara in i en större matvarubutik och försök att välja en tandkräm, så ser du att det finns en mängd olika sorter. Large, medium, small. Peppermint, spearmint eller xylitol. Med flor eller utan flor. Dentosal, Pepsodent, Colgate eller Acta eller Sensodyn. Vit, blå eller röd eller randig färg på krämen. Barntandkräm eller vuxentandkräm. Behöver vi verkligen 150 sorter att välja på? Knappast. Och lika illa är det i förkylningstider. Är det halsen som är irriterad? Eller är det näsan som rinner? Eller är det ögonen som är svullna? Eller är det på väg upp i bihålorna? Tablett eller spray? Eller kanske vanlig enkel hostmedicin på flaska? Ska det vara något medel som gör att vi hostar mer eller hostar mindre? Ja, då har vi Noscapin eller Bisolvon att välja på. Eller kanske vi ska ta en antibiotikakur på en gång om den hjälper. Valet är inte lätt när alternativen är så många. Men det är inte bara de här små vardagliga sakerna som vi kan bli trötta och uppgivna av. En del människor hamnar i skuldfällan. Man kanske har någon typ av shopaholic, men har inte lika mycket pengar sen när man väl ska betala för det. Andra är slutkörda av stressen på jobbet. Det är för mycket att göra. Man får aldrig tid för någon andhämtning. Semestern blir inte heller den andhämtning och uppiggande period man hade hoppats på, utan efter semestern är man lika trött och stressad som före. Bibeln beskriver en hel del människor med sådana här vardagsproblem som är uppgivna av sorg, självförbrådelse eller skuld. Och det blir allt vanligare i vår tid att människor känner oro, ensamhet och otrygghet. Frågan är bara, vad gör vi när vi vill ge upp och känner oss trötta och allt känns nattsvart? När vi står mitt uppe i en konflikt, när äktenskapet är i gungning, när du inte vet vad du ska ta dig till, du är uppgiven och hittar ingen lösning på din situation. Företaget du jobbar på håller kanske på att gå i konkurs och du riskerar att bli arbetslös. Jag tror att det finns ett svar på de här frågorna, och att vi hittar det i en mycket gammal bok i Bibeln som inte så många idag läser. Och jag ska läsa några avsnitt från Andra krönikeboken idag, både 19 och 20 kapitlet. Då backar vi 2800 år tillbaka i tiden och läser om Josafat. Han var kung i Judarike ungefär 850 år före Kristus. Och han blev den som fick folket att på nytt vända sig till Gud och söka hans vägledning och hjälp. Och ni har texten här. Josafat bodde nu i Jerusalem. Men han for därifrån igen ut bland folket. Från Beersheba till Efraims bergsbygd. Och fick dem att återvända till Herren, sina fäders Gud. Det här var en riktig framgång för Guds rike. Och ett sånt här uppvaknande skulle vi behöva även i Sverige. När vi vaknar upp och förstår att De andliga frågorna är viktiga än de materiella. Men som så ofta så följs framgångar ofta av sämre tider och sämre dagar. När vår tro sätts på prov och när vi kommer ner på jorden igen. Det är just detta som händer. När vi fortsätter läsa i 20 kapitel så står det så här. En tid därefter kom moabiterna och ammoniterna tillsammans med dem en del meoniter för att angripa Josafat. Josafat fick rapport om att en stor skara fiender kommit mot honom från landet på andra sidan Döda havet. Det här var en omskakande upplevelse. Tre fiender som slår sig ihop i en allians och kommer mot dig på en och samma gång. Du är utmålad som det stora problemet. Och man slår mot dig från alla håll. Känner du igen det? En olycka kommer sällan ensam. Allt händer på samma gång. Om inte på samma dag så inom loppet av 2 eller 3 veckor. Det är situationer som de här. När man känner sig helt uppgiven och helt, det känns helt nattsvart och hopplöst. Så hade kung Josafat det. Ett andligt uppvaknande hade precis satt igång. Och så slår nyheten ner om att 3 nationer gått samman och hotar landets säkerhet. I vers 3 så står det, Josafat blev rädd och bestämde sig för att vända sig till Herren. Han utlyste en fasta i hela judariket. Det här var det bästa Josafat kunde ha gjort. En riktig lektion för varenda en av oss. När vi möter ett stort problem som känns för stort att tackla, låt inte problemet få knäcka dig. Tänk inte, nu ger jag upp. Nej, läget är inte helt hopplöst. Låt det här istället få dig till att be mer, tro mer och lita mer på att det finns en annan som har lösningen på det här. Det är hos Gud vi får hjälpen. Det första Josafat gör, det är att själv be till Gud. Sen får han hela landet att be till Gud. Och till slut så ber han offentligt tillsammans med folket som vittne en bön till Gud om hjälp. Och i den här bibeltexten i andra krönikeboken så hittar vi 4 steg som Josafat tar i en sån här krissituation. Och som jag tror att vi också behöver ta när vi hamnar i ett sånt här läge. Jag hoppas inte du har det så här just nu. Att du har problem med din ekonomi. Eller att du är arbetslös. Eller att du har problem i ditt äktenskap. Men en dag så kan vi hamna i ett sånt här läge. Att allt känns nattsvart. Och vi vet inte vad vi ska ta oss till. Det första Josafat gör, det är inte att han sätter på tvn. Det är inte att han ringer tidsbokningen till hälsoringen eller vårdcentralen. Eller till någon psykiatriker eller någon terapeut eller någon psykolog. Han söker inte efter goda råd på nätet. Han läser inte någon av våra populära tidningsspalter efter råd. Han går till Gud före allting annat. Inte som det sista halmstrået. Vi står i det uppgivna ibland och säger, nu är allt hopp ute. Det enda vi kan göra är att be till Gud. Vi har prövat allt och nu återstår bara bön. Att vända sig till Gud ska inte vara det sista vi gör. Det här sista halmstrået, det måste bli vårt första val. Som det var för Josafat. Han går genast till Gud och berättar om sin svåra situation. Att soldater och arméer från 3 länder kommer mot oss. Vi klarar inte detta, Gud, säger han. Vi behöver din hjälp. I vers 4 står det, folk kom till Jerusalem från hela landet för att be tillsammans med honom. Här har vi bevis på riktigt ledarskap som är behagligt i Guds ögon. När får vi sådana politiker i Sverige? Nyligen hade vi regeringskris i vårt land. Och det första Löfven, Björklund och Hägglund, allt vad de heter, skulle ha gjort, det skulle varit att ha gått till Gud med en bön om hjälp. Man borde ha sagt till varandra, nu lägger vi politiken åt sidan. Nu träffas vi i riksdagens andaktsrum och ber om en lösning för vårt lands framtid. För sanningen är den att det finns inget problem som är för stort eller för litet för att en bön ska kunna förändra situationen. Om ett problem är tillräckligt stort för att oroa sig, då är det också tillräckligt stort för att gå till Gud med en bön. Om vi nu granskar Josafats bön så ser man att det är inte bara en bön om hjälp. Det är ett resonemang med Gud. Han ställer frågor som, vem kan? Var det inte du vår Gud som? Gav inte du? Tänker inte du? Sådana frågor ställer Josafat. Den första saken vi skulle göra var att gå till Gud först. Men den andra saken vi ska göra och tänka på att det är att fokusera på Gud istället för att bara se det stora problemet. Det är så lätt att se bara på de egna bristerna och begränsningarna och de svåra yttre omständigheterna. En del av er känner till Corrie ten Boom, den här holländske författaren och kvinnan som hjälpte så många judar undan förföljelse under andra världskriget. Hon sa, om du har blicken riktad mot världen runt omkring dig så kommer du bara känna oro och stress. Men om du har blicken riktad mot Kristus, då kommer du känna vila och ro. Ni vet ju, Jesus sa, kom till mig, alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er ro. Istället för att bli upptagna av hur stort problemet är, så borde vi påminna oss om hur stor Gud är. Gud är allsmäktig och inget är egentligen för svårt för honom. Om han är med oss så kan vad som helst hända. Det är därför Josafat börjar sin bön med att säga, Herre, vår fäders Gud, den enda guden i himlen, härskan över alla riken på jorden, du är stor och mäktig. Vem kan stå emot dig? Vi behöver påminna oss om att Gud är en stor Gud. Att han har hjälpt oss tidigare flera gånger. Josafat tar i vers 7-9 upp hur Gud hjälpte Israels folk en gång i tiden att få komma in i landet Kanaan och bosätta sig där. Och han hjälpte också i andra tider av olycka, krig, pest och hungersnöd, säger han. Alla vet vi att vi har kunnat känna Guds närvaro även när livet har varit mörkt och svårt. Logiken i Josafats bön är att om Gud har kunnat hjälpa tidigare så kan han göra det en gång till. Nu också, för han har ju inte förändrats. Vi får inte heller glömma att Gud har lovat att vara vid vår sida och inte överge oss, även när vi möter problemen. I Bibeln finns det 7000 löften nedskrivna. Där det står svart på vitt att han ska vara med oss. Sådana löften borde vi memorera och ha nära till hands i sådana här svarta och mörka situationer. När vi håller på att tappa fotfästet. Josafat kände till löftena som Gud hade gett. Och han litade på dem till 100%. Därför säger han i sin bön, du är en stor och mäktig Gud. Och jag vet vad du har gjort tidigare, att du har hjälpt mig när det har sett mörkt ut. Men du, Gud, har också lovat att vara med oss de här svåra dagarna som ligger framför. I den andra delen av vers 7 säger han, gav inte du det här landet åt Abrahams ättlingar för evigt? Var det inte därför som det kallas för löfteslandet? Tänker du hålla ditt löfte? Eller ska de här tre fiende nationerna få komma här och sopa bort oss totalt? Man känner hur stor tro och tillförsikt Josafat har. Han vet vem Gud är. Han vet också vad Gud har gjort genom historien tidigare och vad han har sagt och lovat. Och så tillägger han att han vet vad Gud är för en sorts Gud. Han är en god Gud, han är en kärleksfull Gud och en rättvis Gud. Och så tillägger han, det här är inte rätt. Det är inte rättvist att de ska få komma hit och rasera allt för oss. Innan vi går vidare måste vi ha bakgrunden klar. Ungefär 2000 år före Kristus fick Abraham det här löftet att hans släkt skulle bli stor. Han skulle få många efterkommande ättlingar. Och man skulle få Kanaans land som sitt land och få bo där för alltid. Men 100 år senare hamnar man i Egypten. Första tiden är allt väl. Men efter ett tag så blir man slava och fånga i Egypten. Och får slita hårt, väldigt hårt för sitt uppehälle. 400 år är man där. Sen får Mose bli folkets ledare. Och med Guds hjälp kommer man ut från Egypten och fångenskapen. Och kommer till det här löfteslandet Kanaan. På 1400-talet före Kristus. När man nu intar det förlovade landet så finns där redan folk som bor där. 9 folkslag bor där. 6 av dem. Amorena, hetiterna, periserna, kananéerna, hivéerna och jebusiterna. De besegras genom olika typer av krigshandlingar där Gud själv strider för judarna. Det är bara att erkänna att de här krigsskildringarna, de är problematiska för både teologer och vanliga bibelläsare. Men man brukar peka på ett par saker. Och det är de här folkens enorma ondska, låga moral och utbredda avgudadyrkan. Och deras moral var ännu sämre än på Noas tid när syndafloden kom. Ungefär 400 år före intåget så säger Gud till Abraham att ännu har inte amorena fyllt sina synders mått. Det fanns alltså en risk för att Israels folk skulle sugas upp och påverkas av de här folkens avgudadyrkan och den gudsfrånvända kultur som fanns i de folken. Och därför står det, för det är ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig. För att de inte ska lära er att bedriva alla de vedervärdigheterna som de själva har bedrivit. Så finns det ännu en anledning till det här. Och det är att det var en förutsättning för att Israel skulle kunna bilda en stat och få ett land. För att det skulle finnas ett folk i världen som dyrkade Gud. Som hade profeter som höjde upp sin röst och sa, snart kommer han, Messias. Och att det skulle finnas ett land som väntade på att Messias skulle komma. Men mitt i den här skildringen av intåget i Kanaans land så finns det ett väldigt intressant sak. 3 folk skulle skonas. Och det var ammoniterna, moabiterna och meoniterna. Nu undrar säkert en del av er varför det inte står någonting nämnt om lönsboniterna och krebleboiterna. Men de kom långt senare och mycket mer norrut. Maoniterna var araber. Ammoniterna och moabiterna var Lots efterkommande. Moabiterna var ganska civiliserade. Men ammoniterna, de var en vild och våldsam folkstam. Som livnärde sig på röveri och plundring. De brukade sticka ut höga ögat på sina fiender. Och rista upp havande kvinnor. Ändå blev de folken skonade. Då kan man ju undra, hur var läget bland de andra 6 folken? Det står att i Moseböckerna att de sysslar med vedervärdighet. Alltså mycket, mycket värre saker. Nu 500 år senare så kommer just de här 3 folkslagen mot judarike. De som hade blivit skonade 500 år tidigare. Och de närmar sig med sina trupper. Det är då Josafat ber till Gud och säger, Du lät inte våra förfäder invadera de här områdena när Israel lämnade Egypten. Och därför gick vi runt dem och dödade dem inte. Se nu hur de lönar oss. Nu har de kommit för att driva ut oss ur det land som du har gett oss. O vår Gud, tänker du inte stoppa dem? Det ser ju nattsvart ut fullständigt för Josafat. Han är uppgiven. Oddsen är 3-1. Men Josafat, han vet vad han gör. Han går till Gud med sina bekymmer. Han fokuserar inte på problemen utan på Gud. Han vet vem Gud är, att han är en mäktig och stor Gud och har allt i sin hand. Han vet också vad Gud har gjort tidigare i historien. Och han har ju lovat att vara med oss alla dagar. Både nu och framöver. Då är vi framme vid det tredje steget. Erkänn din begränsning och oförmåga. I vers 12 ber Josafat: vi har ingen möjlighet att klara oss själva mot denna väldiga armé. Vi vet inte vad vi ska göra, men vi har våra ögon riktade mot dig. Folket från alla delar av Juda stod där inför Herren med hela sina familjer. Vi har ingen kraft i en sån här situation när det känns hopplöst. Men han har. Gud är allsmäktig, kan göra mycket mer än vad vi kan tänka eller fatta. Vi behöver inte kämpa. Han vill kämpa för oss. I vers 15 står det att man får svaret från Herren: var inte rädda och bli inte förskräckta av denna väldiga armé. För striden är inte er utan Herrens. Det enda Gud begär av oss är att vi ska lita på honom. Vi vill ju så gärna fixa allt själva utan att blanda in Gud. Vi hjälper hellre Gud än låter honom hjälpa oss. Många gånger faktiskt tillåter Gud oss att få möta problem för att vi ska lära oss att lita på honom istället. Och veta var vi ska gå med vår oro. En pastor hade en skylt på väggen hemma i sitt rum, i sitt hus. Och där stod det: varför be när du kan oroa dig istället? Det är så typiskt för oss människor att vi inte gärna ber om hjälp. Vi vill hellre lösa det själva på egen hand. Hellre försöker vi göra något och prova olika lösningar, ibland i ren panik, än att förlita oss på vår stora och mäktige Gud. Och har du läst det sista kapitlet i Bibeln, då vet du att det är Gud som kommer att vinna till sist. Därför är det tryggt att låta honom kämpa kampen åt oss. Josafat säger i vers 20 till hela folket: tro på Herren Gud så ska ni ha framgång. Då är vi framme vid det fjärde steget. Tacka Gud i förväg och tänk att snart kommer hjälpen. Jag säger inte att vi får det svaret vi alltid ber om och att det kommer på minuten. Men vi ska ha den inställningen att det kommer att ordna sig när Gud är på vår sida. Och så får man svaret: Jahasiel blir uppfylld av Herrens ande och säger: gå till anfall mot dem imorgon. Ni kommer att träffa på dem vid Hassis höjden. Men ni kommer inte att behöva strida. Inta era ställningar, stå där lugnt och stilla och se vad Herren ska göra för er. Var inte rädda och missmodiga. Gå dit ut imorgon, för Herren är med. Alltså fantasin, om vi använder den, gör ju att det här så märkligt ut på morgonen. När man närmar sig Hassishöjden, längst fram kommer kören. Och det måste ju vara offensivkören som står längst fram. Med Birgitta spetsen kanske, vad vet jag. Och så sjunger man en sång: tacka Herren för hans barmhärtighet, den vara för evigt. Efter kören följer den beväpnade judiska armén. Och de bara står stilla och tittar på. oddsen var inte stora. Men det fanns en osynlig befälhavare som fick de här tre fiendearméerna att börja slåss mot varandra. Inbördes, utan att judarna behövde göra någonting. Det står att när den judiska armén kom fram till vakthornet som låg i riktning mot öknen, så såg de besegrade fiender ligga överallt på marken så långt ögat kunde nå. Tre dagar tog det för dem att samla in all krigsbytet, och på den fjärde dagen tågade man in i Jerusalem till musik av harpor, lyror och trumpeter. Och det står i vers 29: när de kringliggande kungarikerna fick höra att Herren själv hade stridit mot Israels fiender, så kom stor fruktan för Gud över dem. Och nu blev det lugn och ro i Josafats rike, för Gud hade gett dem fred. Det var inte människors förtjänst. Det var Gud som hade hjälpt dem. Men Josafat hade handlat efter de här fyra stegen som vi också borde handla efter i tider av kris och motgångar. För det första, gå till Gud först och inte sist. Ha fokus på Gud och inte på de stora problemen. För det tredje, erkänn din egen oförmåga och begränsning. För det fjärde, tacka Gud i förväg. Tro att hjälpen kommer.